Nu har ni suttit en stund så att ni inte ska somna här på en gång, så föreslår jag att vi ställer oss upp och så hälsar vi på tre personer och önskar dem Guds välsignelse. Varsågoda, ni får röra på er lite grann. Det var väl trevligt, va? Ja. Kära vänner, efter en veckas ledighet som jag alltid brukar inleda med bli förkyld, så är vi nu tillbaka här. Och som ni hör så är jag fortfarande påverkad av denna förkylning. Men med Guds nåd ska jag kunna förmedla någonting till er i alla fall, är min förhoppning. Och det är en text som jag har levt med under några veckors tid. Och jag vill gå till Jeremia bok kapitel 29. Jag tror att den här texten var någon som var inne och nosade på förra gudstjänsten som var här när jag inte var här. Jeremia 29, och jag vill läsa vers 1-14. Och så ska vi titta på den lite grann. Jag har en rubrik idag som är: sök den stads bästa dit jag har fört er. Och det vill jag tala över detta. Det vill jag läsa från Jeremia 29, vers 1-14. Detta var som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ändå levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna, allt folket. De som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel, sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem tillsammans med kungamorden och hovmännen, Juda och Jerusalems första, samt hantverkarna och smederna. Jeremia sände brevet med Eliasa, Safans son, och Gemarja, Hilkias son, när Sidkia, Juda kung, sände dessa till Nebukadnessar, kungen i Babel. Brevet löd: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. Ty man profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Ty så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Då jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Amen. Vi stillar oss en liten stund. Jesus, Guds son, tack för ditt ord som vi har läst idag. Jag vill bedja dig att du ska hjälpa mig och de som lyssnar idag att förstå vad du vill säga. Tack att ordet har så många olika sidor. Vi får vända och vrida på det. Hjälp oss, Herre, att förstå det, tillämpa det. Och vi vill tacka dig, Herre, för allt du har gjort för oss. Tack, Herre, för att din frälsning gäller idag för var och en som tror. Och när vi tror på dig så får vi också tjäna dig. Och vi får göra det på ett sätt som behagar dig. Jag ber att du ska göra detta levande för oss. Jag ber om detta i ditt namn. Välsigna vår församling här. och hela vår bygd i Jesu namn. Amen. Man säger ofta det att man ska inte ta sitt eget liv som utgångspunkt när man predikar. Det är alldeles riktigt. Det är Guds ordet som är vår utgångspunkt. Däremot är det ju så att man kan aldrig predika och förmedla någonting till andra som man inte själv på något sätt har fått bearbeta och fått levande för sig. För annars har man liksom ingen trovärdighet, va? Och det jag talar utifrån idag är en brottningskamp som jag har haft under lång tid när det gäller att tjäna Gud på ett effektivt sätt. När jag talade för några veckor sedan så var jag inne på det här med en effektiv livsstil. Vi behöver leva på ett sätt så att det som Gud ger oss blir till maximal nytta. Jag talar om det att Gud, han är väldigt frikostig, men han är inte slösaktig. Men det menar jag att det Gud ger, det vill han alltid ska komma till maximal nytta för människor som tar emot det. Ett sånt där fantastiskt exempel är när Jesus mättar flera tusen med några bröd och ett par fiskar. Och så samlar man ihop allt som blev över och lade i korgar så att ingenting skulle förfaras. Gud är ekonomisk på det sättet när han jobbar. Han ger gärna i överflöd av sina välsignelser, men han vill att allting ska komma till nytta. Och det här har jag funderat mycket på. Hur ska vi leva? Och då talade jag över det förra gången. Och då sa jag att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Vi kan välja en livsstil som maximerar nyttan av Guds välsignelse. Vi kan också välja en livsstil som inte gör det. Och det jag vill tala om idag är effektiv tjänst. När vi har kommit till tro på Jesus så är vårt uppdrag att tjäna honom på olika sätt. Han har ett uppdrag, han har en uppgift för alla som sitter här inne och alla människor där ute som ännu inte känner honom. När Paulus blev frälst, det första som händer är att Gud talar om för honom, det här är ditt uppdrag. Nu ska du gå dit, nu ska du göra det och du kommer få uppleva det här och det här och det här. Och det är så fort du och jag kommer in i Guds rike så finns det ett uppdrag åt oss. Och Gud vill då, när vi tjänar honom, att vi ska vara effektiva, inte bara i vår livsstil, utan i vår tjänst. Och det finns det några saker som man kan tänka på utifrån den här texten. Ja, jag kanske kommer säga saker idag som en del kommer tycka att jag balanserar på en slak lina. Det gör jag kanske. Någon har sagt det att skillnaden mellan att predika Guds ord och villfarelse, den är så knivskarp. Så det är som att balansera på en knivsägg så här, va. Det är bara ute i villfarelsen som det finns jättemycket rörelseutrymme. Men vill man hålla till sanningen så är vägen väldigt smal. Och så kan det vara. Jag vill inte att någon ska missförstå vad jag säger. Men jag kanske kommer säga en del saker som är lite annorlunda. Och skakar om lite grann. Ni som har läst utkastet till årsberättelse känner kanske igen en del av de här sakerna. Men min bön är att vi ska få upp ögonen för vad Gud vill säga. Jag har tre punkter. Det har alla predikanter, eller hur, Andreas? Man har alltid tre punkter på söndag förmiddag. Ja, så är det. Jag tror att det ska vara på det sättet. Tre punkter. Det är för att vi ska komma ihåg, så ska vi inte ha för mycket att säga på en gång. Men det, nu kastar jag sten i glashus. Jag brukar hålla på för länge. Tre punkter. Först vill jag säga någonting om vad det här brevet. För det är ett brev som Jeremia skickade till ett gäng judar som var i Babel. Vad betyder det för dem? Jag vill säga någonting om vad vi som församling i allmänhet kan lära av det. Därför att när vi kan förflytta oss från den här situationen in i Nya testamentet. Vi kan inte ta med oss allt, men vad kan vi ta med oss? Och sen vill jag ge tredje punkten, några praktiska råd till oss. Hur vi kan ta oss an det här som vi ska titta på nu. Och tjäna Gud på ett effektivt sätt. Jag tyckte det här var jätteintressant när jag började gräva i. Jag hoppas att du ska tycka det också. Sen kan jag inte garantera att jag kan förmedla det på rätt sätt. Men punkt ett då. Vad betyder det här brevet som judarna var i Babel och läste det? Alla bibeltexter ska vi läsa ljuset av vilka som först fick det nedtecknat. Där hittar vi liksom grundidén. Och det är ett rent fysiskt brev. Vi har en avsändare. Det står vilka som reste med det till Babel och vilka som fick läsa det. Det var till de bortförda av juda folk. De som hade förts bort i första omgången. Bibeln talar väldigt mycket om fångenskap och befrielse. Vi har fångenskapen i Egypten. De blev fria från slaveriet där. När de hade kommit till landet efter ett antal hundra år hade de blivit så olydiga mot Gud att Gud lät föra bort dem igen. Och han gjorde det olika omgångar. Och Jerusalem faller 586 före Kristus. Men några år innan så är det en grupp judar som förs bort i första omgången av fångenskapen. Och ett antal är kvar. Jeremia är kvar i Jerusalem. Och han skriver nu ett brev till dem som är i Babel. Därför att de satt där och tänkte, ja men Gud är ju nådig. Vi kommer väldigt snart att få vända tillbaka till Jerusalem. Det är där vi hör hemma. Och Gud har förlåtit oss våra synder. Vi har omvänt oss. Nu ska vi få vända tillbaka snabbt. Men Jeremia skriver faktiskt ett brev och säger till dem, det kommer inte att gå så fort som ni har tänkt er. Det kommer att ta 70 år innan ni får återvända till Jerusalem. Och ni har spåmän och profeter ibland det där som säger att allt är fixat. Det är bara att trycka på knappen så ska vi få återvända hem till Jerusalem. Lyssna inte på dem, för de ljuger för er. Ni vet, riktiga profeter kommer inte alltid med goda budskap. Ibland kommer man med kärva budskap. Man påminner, jo men Gud är nådig, han kommer att föra er tillbaka. Men det ska inte ske nu. Och Gud kanske kommer till oss och säger så här, jag ska välsigna er med andlig väckelse. Men det kanske ligger en viss tid fram i tiden. Ibland är det på det viset. Så vad Gud vill säga genom Jeremia och det här brevet, det är till judarna så här. Dröm inte om en avlägsen framtid som ligger så långt bort att ni blir inaktiva där ni lever nu. Absolut, se fram emot det som ska komma. Ni ska få återvända till Jerusalem. Men låt inte det hoppet göra att ni inte ser vad ni har runt omkring er precis nu. Ni måste bygga er ett liv där ni är. Och tjäna mig på den platsen. Därför att jag är herre över himmel och jord. De här människorna som levde på den tiden, de kopplade ofta gudomligheter till olika geografiska platser. Och när kung Kores, tror jag det, befaller judarna att bygga upp templet i Jerusalem igen lite senare. Då säger han i ett brev som han skriver att Herren är den Gud som bor i Jerusalem. För ofta var det så att man tänkte sig att ja men Gud, det var Javé, han bodde i Jerusalem. Och så hade vi Baal, han bodde i där på Gazaremsan, de städerna. Och så var det lite så här va. Men Gud vill få dem att förstå, men jag är med er i Babel också. Jag finns även där. Och ni ska inte bli så upptagna med vad som ska hända där borta att ni inte ser den har omkring er. Och vad säger han till dem då? Bygg hus och bo i dem. Skaffa tak över huvudet. Det kommer stanna ganska lång tid där nere. Och det skulle ju kunna se ut som att de hade gett upp. Carmen som har varit här har ju berättat att när någon bygger ett hus i de västsahariska flyktinglägren, då ses det som ett nederlag. Därför att då säger man till omvärlden, vi kommer inte att få återvända. Utan vi liksom slår ner bopålarna här. Och därför ser man lite grann med misstänksamhet på folk som bygger hus där nere. Man bor hellre då i tält, för det ser ut som att man är på väg tillbaka. Men Gud säger, bygg hus och bo i dem. Skaffa tak över huvudet här nu. Vad säger han mer? Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Trygga er försörjning. Gör något för att försörja er. Se till att ni får mat. Ta ansvar för er, där ni är. Och säger han, tag er hustror, född söner och döttrar och allt möjligt. Föröka er och bli inte färre. Låt inte ert framtida hopp alldeles, vad ska vi säga, överglänsa det ni har runt omkring nu så att ni inte tar ansvar för er situation som ni är. Och så säger han då, och det är det som är de bevingade orden här. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. Och en kommentator skriver så här, jag citerar ifrån ett lexikon. Detta som Gud precis hade sagt var de vana vid att göra för Jerusalem. Det står i psalm 122, önska Jerusalem frid. Nu skulle de göra det med Babel som var den hedniska huvudstaden. Så deras böner och ansträngningar skulle de flytta från Jerusalem till Babel. Och för de kommande 70 åren skulle deras frid och välgång vara kopplad till Babylons fred och välgång. Detta budskap var den exakta motsatsen till vad de falska profeterna bland dem i Babylon säger. För de utlovade falskeligen en snabb återvändo till Juda. Slut citat. Så att Gud säger, nu är ni här. Önska nu den platsen fred och välgång. Och ta ansvar för era liv. Bygg upp ett liv där. Föröka er. Bygg hus. Anlägg trädgårdar. Ni kommer att få återvända. Men ni måste vänta på det. Under tiden måste ni vara aktiva. Se vad ni har omkring er. Se till att familjerna växer. Det var min första punkt. Jag tror att det var ungefär så här de tänkte när de tog emot det här brevet. Vad kan vi lära av det här då? Ja, vi kan inte ta till oss det kanske rakt av. Vi är inte bortförda. Någon som är bortförd i fångenskap här? Eller upp en hand? Nej. Vi är ju fortfarande fria i vårt land, eller hur va? Vi är heller inte judar. Vi är inympade i olivträdet. Men vårt hem är ju inte Jerusalem där nere i första hand, utan i det himmelska Jerusalem. Och de väntade på att få komma tillbaka till en plats där de har varit. Men vi väntar på att få komma till en plats där vi inte har varit än, eller hur? Så att vi kan inte ta allt det här med oss hur som helst. Men det finns några saker som jag vill säga rent generellt om det. Och det första är, det kanske motsäger det precis har sagt, men det är faktiskt så. Hoppet om framtiden får aldrig slockna. Vi måste mitt i det vi gör för Herren här i världen ha blicken fäst på Jesus och på det som finns där ovan. Därför att det är så, även om Gud har placerat dig i Jönåker eller Nyköping eller Söderköping eller var du än bor någonstans, så hör du egentligen hemma i himlen. Vårt hemland är himlen, står det i Bibeln, Filipperbrevet 3:20. Och därifrån väntar vi Herren Jesus. Vi väntar också. De väntade på att få vända tillbaka till Jerusalem. De hade varit där, visste hur det var, de hade fått lämna det. Vi väntar på att Jesus ska komma och hämta oss till en plats dit vi aldrig har varit. Men när du kommer dit, då kommer du säga, nu är jag hemma. Det är här jag hör hemma. Så hoppet om framtiden får aldrig slockna. Det måste finnas med hela tiden. Men det får inte överskugga så att vi blir inaktiva där vi befinner oss nu. Och här är en balansgång. Så många har fallit. Ena diket. Man brukar tala om lite hånfullt om de som sålde allt och klädde sig i vita kläder och ställde sig på ett berg och väntade att Jesus skulle komma och gjorde ingenting. Och sen de som i andra diket som inte bryr sig om att Jesus ska komma utan lever för den här världen istället. Båda de extremerna är fel. En kristen är en människa som har hjärtat i himlen men fötterna på jorden. Vi lever med ett ben i evighetens värld och vi lever fortfarande med ett ben här. Vi hör inte hemma här. Vi är inte av världen. Vi lever av vad världen ger oss. Nu menar jag inte världslig underhållning och sånt där. Men vi äter mat, vi dricker vatten. Vi måste bo, vi måste klä oss. Vi måste försörja oss. Så det gäller en balansgång. Hoppet om framtiden får aldrig slockna. Men det får inte överskugga oss så pass att vi släpper allting vi har runt omkring oss. Vi ska fortfarande ta ansvar. Paulus säger till exempel, den som inte vill arbeta får inte heller äta. Har du inget arbete ska du be Gud om det. Därför att han har sagt att vi ska ta ansvar för våra liv. Till exempel. Och så vidare. Och i den kristna församlingen, när judarna frågar Jesus, är det dags nu efter hans uppståndelse? Ska du upprätta riket åt Israel? Ska det bli fantastiskt nu? Då säger Jesus faktiskt, det är inte er sak att veta när det ska ske. Det kommer att ske, ja. Men det är inte er sak att veta det. Vad är ert uppdrag? Jo, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Var då? I Jerusalem, i hela Judén, Samarien, ända till jordens yttersta gräns. Du och jag lever i en spänning mellan det som ska komma och det vi nu håller på med. Att vittna om vem Jesus är. Detta är viktigt. Och han varnar dem också för falska profeter och falska drömmar. Och det får inte heller lura oss att tappa fokus från vad Gud har sagt. Judarnas framtid hotades av att de fick falska budskap om ett snart återvändande. Och vår framtid kan på samma sätt hotas av allehanda falska profetier, spåmän och profeter som leder oss bort från Guds ord och får oss att leva på svärmiska drömmar. Allt vi hör måste prövas, särskilt om det gäller stora utfästelser om stora framgångar. Nya testamentet talar bland annat om de falska profeterna så här. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig här något ödmjukhet och går upp i synen om änglarnas tillbedjan som utan orsak är uppblås i sitt kötsliga sinne. Det kan komma människor som kan få oss att förlora det rätta fokuset. Genom att hänvisa till sina stora uppenbarelser. De har sett saker. De har drömt en dröm. Gud har talat till dem. Ja, men det står ju skrivet. Ja, ja, men jag har en högre uppenbarelse än det där. Vi kan skratta åt det. Men så många människor har blivit förledda på det sättet. Och de har förlorat den här balansen. Antingen farit rakt ut i världslighet. Eller blivit så andlig att man inte längre tar ansvar för det man har runt omkring sig. Det är någonting måste vara vakna över. Och det fjärde jag vill att vi ska ta med oss från den här texten in i församlingen här. Det är att vi ska veta att Gud har allt under kontroll. Det var förmodligen en chock för de som läste det här. Att höra att det var deras Gud som hade låtit föra bort dem i fångenskap. Han säger det. Till alla de fångar som jag har låtit föra bort. Det var han som ytterst låg bakom det. Babylonia, deras fiender, fick alltså tillåtelse att föra dem bort i fångenskap. Men det var Gud som höll allt i sin hand. Han hade fört bort dem och han skulle också föra dem tillbaka. På samma sätt ska vi, när vi går igenom kriser på olika sätt, veta det. Vem är det som håller församlingen i sin hand? Vem är det som går runt bland de sju lampställen av guld? Vem är det som håller församlingens sju stjärnor i sin hand? Ja, men det är ju Herren Jesus Kristus. Han har ju makten över allt det som händer. Så det kan vi ta med oss. Och det som kortsiktigt ser ut som ett nederlag. Jag tror väl inte att de hade någon segerfest där borta i Babel. Underbart! Vi har blivit bortförda från Jerusalem. Och vi måste stanna här i 70 år. De var inte glada över det. Titta i Saltaren till exempel. Där det står att de hängde upp sina harpor i pilträden. Och så säger de att våra fångvaktare sa: sjung för oss någon av Sions sånger. Och då säger de: hur ska jag kunna sjunga? Jag är bortförd i Babel. Mitt hjärta är fullt av sorg. Det går inte. Så de var inte glada åt det här. På samma sätt kan Guds församling också drabbas av saker som på kort sikt ser ut som att det är ett nederlag. Men det är inte det. Gud kommer använda det till att ge välsignelse. Och det allra bästa exemplet är kanske när Stefanos stenas. Då står det så här, apostlagärningarna. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Det är inte särskilt uppmuntrande, va? Men vad står det sen? Längre fram, fjärde versen. De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. Förföljelsen använde Gud för att sprida sitt budskap. Så på kort sikt såg det ut som ett nederlag. Men Gud har allt i sin hand, han har kontrollen. Och därför blev det också till välsignelse. Men nu vill jag landa i det som, hur ska vi tillämpa det här? Tredje punkten. Då kommer jag till det som är mitt verkliga ärende idag egentligen. För det här som tjänar som en bakgrund. Det kommer inte ta så lång tid. Men jag vill ge några tankar kring rent praktiskt. Hur gör vi när vi vill tjäna Gud på ett effektivt sätt? Ha rätt balans i vår tillvaro. Så att vi både kan ha blicken lyft mot himlen. Och vi kan stå stadigt på jorden och vara aktiva i det Gud vill. Och det första, och det är egentligen det som har legat över mig hela tiden, det är: vart hör du och jag hemma någonstans? Sök den stads bästa, säger Gud här. Varje kristen har en ort som Gud har tänkt Där ska jag placera honom eller henne. Och där ska han eller hon tjäna mig. Gud har en tanke med det. Han för oss till olika ställen där vi ska vara. Och jag skulle vilja uppmuntra oss alla idag att ställa oss den frågan. Var hör vi hemma någonstans? Vet du om att du är på den plats där Gud har kallat dig till? Eller lever du med en kallelse till en annan plats? Du kanske inte vet hur du ska ta dig dit än. Du är inne i en process. Absolut, då får Gud välsigna dig. Han kommer öppna dörren när tiden är inne. Men det kanske är så att du vet att du egentligen ska vara där borta och tjäna Gud. Men du vill inte gå där för att du är rädd för vad som ska hända. Eller det kanske är så. Ja, det kan finnas alla möjliga varianter av det här. Men frågan till dig och mig är. Var hör du hemma någonstans? Vilken ort har Herren placerat dig på? Och är du där? Och när du väl landar där. Då kan du gå vidare och tjäna Gud där och göra det. Vi kommer in på det. Men du måste börja där. Var hör du hemma? De slets här mellan Babel och Jerusalem. Vi är här men vi vill dit egentligen. Då säger Gud, nu är det här ni ska vara. Dröm inte om någonting som ligger där borta. Det är möjligt att jag har kallat dig dit senare. Men nu är du på en viss plats. Och du är inte där bara för att du ska vara där. Du är där för att du ska tjäna mig. Det är mycket viktigt. Annars blir det här inte effektivt. Jag tror det är många kristna är inte effektiva i sin tjänst. För de vet inte var de hör hemma någonstans. De driver runt olika församlingar på olika platser. Och drivs kanske av en, vad ska vi säga, en rastlöshet. De driver dem hit och driver dem dit. De blir aldrig nöjda. Men Gud har tänkt, det finns en plats som jag har kallat dig till. Den kan skifta. Men under olika tider så för jag dig till olika platser. Och när du är på ett visst ställe, då är det där du ska tjäna mig. I första hand. Och jag är förundrad ibland. När jag sitter och tittar på platsannonser. Och ser hur en del som vill gå ut i församlingstjänst. Resonerar. Nästan alla vill jobba i en stor församling i en stor stad och gärna i Stockholm. Jag har tänkt, det här stämmer inte. Jag tror Gud har tjänare och vittnen för alla platser överallt. Och ibland tror jag det är så att vi värjer oss mot hans kallelse därför. Tänk om han sänder mig till en plats som är svår och besvärlig. Hur ska jag klara av det? Jo, men då ska jag säga så här. Om det inte är den platsen du går till, du kommer aldrig bli effektiv i din tjänst. Om du stannar där Gud inte vill ha dig. Visst, han kan använda dig för han kan använda vem som helst. Men du kommer inte bli effektiv i din tjänst. Du och jag behöver hitta vår plats. Den ort Gud har kallat oss till. Det är jag övertygad om. Och när vi vet vilken det är. Då ska vi stanna där. Och vi ska förankra oss där i den bygden. Vad säger han här? Skaffa tak över huvudet, trygga försörjningen, bilda familj om vi inte redan har en sån. Och gå med i en församling på orten. Och finns det ingen församling, då är vårt uppdrag att vara med och bygga upp en. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Så fort några människor träffas i ett hem, så är det en församling. Om de träffas i Jesu namn. Det behövs lokal förankring, mina vänner. Inte så att vi slår ner tältpålarna så djupt att vi inte kan rycka upp dem när Gud kallar oss till nästa ställe. Men när vi är på en plats, då är det den som gäller. Och där ska vi då engagera oss. I den bygden. Och då säger han, sök den stads bästa dit jag har fört er. Han talar om bönen sen. Men vi kan också göra andra saker. Jag kommer in på bönen alldeles strax. Och nu kommer jag in på någonting som är väldigt, väldigt delikat. Hur ska man hålla balansen här, va? När vi är på en plats, låt säga Jönåker, och vi känner det här vi ska vara, eller om det är Nyköping eller Söderköping eller Stockholm eller Storuman, Långsjöby eller var du än hör hemma någonstans. När du är där så är ditt uppdrag att verka för den bygdens bästa. Faktiskt, det är det han säger här. Sök den stads bästa dit jag har fört er. Och det som blir delikat här då, det är att inte ramla i det dikt att vi tror att Gud har kallat oss till världsförbättrare. Att vi ska bygga Guds rike med mänskliga medel. Att vi ska engagera oss i alla föreningar som finns. Och att vi ska bli så upptagna med att bygga upp samhället och politik och vad det nu kan vara för någonting. Så att vi tappar den andliga biten. Det är inte alls så. Samtidigt är det så att vi är inte bara kallade till en plats för att mötas till gudstjänst. Vi behöver också ha en kontaktyta ut mot samhället där vi finns runt omkring oss. Och här behövs en balansgång, va? Inte fastna så mycket i det som händer i bygden så att det andliga livet blir lidande. Men inte heller bara samlas till bön, lovsång och bibelläsning att vi inte ser behoven runt omkring. Därför sök den stads bästa, säger han, dit jag har kallat er. Och när vi gör det på ett bra sätt, ett vist sätt, här behöver mycket vishet, då vinner vi människors förtroende, kan sprida evangeliet. Hur ska vi kunna sprida evangeliet i Jönåker om människor inte vet att vi finns här? De vet inte vilka vi är, de känner inte igen oss, om det nu är så. Människor behöver veta, jo men, jag ska inte ta något exempel. Men den personen är ju med i Betel, de gör det här, de finns här. Människor behöver veta att det finns en kristen församling i Jönåker. Och det behöver märkas på olika sätt. Och då vill jag ta ett exempel som vi har mitt framför ögonen som vi kanske inte ser. Nu är vi partiska, vi som sitter här. Betelhemmet. Vad är det om inte ett utmärkt exempel på att några kristna i bygden här har gjort någonting för samhället? Eller hur? Vad är idén med Betelhemmet? Att bereda en värdig vård för våra äldre som finns i det här området. Vad har det medfört för församlingen? Vad har det medfört för bygden? Ja, jag skulle säga att Jönåker centrum här har varit mycket mindre levande om inte Betelhemmet hade legat där nere. Bara en sån sak. Det rör sig människor här. Människor har fått arbete på grund av detta. Och när vi har kontakten mellan församlingen och Betelhemmet, vad får vi göra? Vi får komma ner dit. Vi får sprida evangelium till anhöriga, till de äldre, till de som är anställda. Det blir en kontaktyta utåt som vi ska ta vara på. Men sen får vi inte bli så engagerade i det där att vi glömmer det andliga. Ser ni här att det är en balansgång? Sök den stads bästa dit jag har fört dig. Men vad säger han sen? Be för den till Herren. När vi ska utbreda Guds rike, tjäna Gud på ett effektivt sätt, det är både genom praktiska insatser där vi bor, men det är framför allt genom bönen. Och det är så lustigt. För Gud säger på ett annat ställe, första Timoteusbrevet 2, först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Och så säger han, jag vill nu att männen, han nämner kvinnorna sen i 8 versen, på varje ort. Lust att han säger det. Männen och kvinnorna på varje ort ska be med heliga upplyfta händer för det som finns runt omkring. Så det här är oerhört viktigt. Och när församlingen växer, då är det bra för bygden. Och när bygden växer är det alltid bra för församlingen. För församlingen består av människor. Jesus, eller Jeremia säger ju här, föröka er där och bli inte färre. Om Gud leder oss att göra saker för Kiladalen som gör att mer människor kan bo och leva här, då underlättar vi också för församlingen. Visst är det så? Därför att det är människor vi ska vinna för Gud. Jag vill avsluta, det var min tredje punkt. Jag vill avsluta med ett exempel på det här. En berättelse från verkligheten som jag tycker är alldeles fantastisk. Och nu ska ni inte rusa iväg och göra precis som den här berättelsen är. Men jag kommer tänka på den när jag förbereder mig. Och det är från Levi Petrus memoarer. Och det här är skrivet i början på förra seklet. Så det är länge sedan, det är nog nästan 100 år sedan. Men det är en historia om en man som engagerade sig på rätt sätt. Därför att min erfarenhet är att det antingen blir det ena eller det andra. Men det här var en person som hade, han kunde hålla balansen. Lyssna här nu. Och det var en person som hette Charlier. Han var postmästare och när han blev pensionerad så skriver Lewi Petrus så här. Jag citerar från hans bok Hänryckningens tid, sidan 181-183. Citat. När Charlier pensionerades av postverket kom han en dag till mig sedan vi båda hade flyttat från stallmästaregården i Stockholm. Han hade då en sak på sitt hjärta som han ville rådgöra med mig om. Jag har mycket undrat, sa han, hur jag bäst ska kunna tjäna Gud nu när jag har slutat min plats. Jag har haft en känsla av att jag skulle vilja komma till någon mörk plats där det inte finns någon pingstverksamhet, ta emot vittnen och se till att folket får höra detta härliga evangelium. Jag har varit ute, fortsatt han, och rekognoserat. Jag har haft flera platser på förslag, men nu har jag fastnat för en trakt nere i Västergötland. Och så berättade han att han trodde att han skulle köpa ett ställe i närheten av Tidan, där pingstväckelsen ännu inte hade kommit in. Jag kände mig djupt gripen av hans och hans hustrus nit. Jag kunde inte annat än råda honom att handla som han hade känt. Han sålde en villa som han då hade i Dubo och köpte ett ställe i den trakt som han förut nämnt. Han lät renovera huset, gjorde det snyggt och trevligt. Trädgården rustade han upp så att det lilla stället stod som i högtidsskrud. Det hör till saken att den här mannen också var trädgårdsmästare. I övre våningen av villan hade han låtit göra i ordning ett rum som stod uteslutande för predikanters räkning. Och han fick ibland besök av sådana. Men det var svårt att samla folk. De var rädda för den nya läraren och undrade vad det var för folk som hade kommit till trakten. Charlier gick ut bland grannarna. Han såg snart att man inte hade särskilt välskötta trädgårdar. Träden var inte beskurna och man hade uraktlåtit att ge dem, ett gammalt ord det där, va? Ge dem den besprutning de behövde. Han hjälpte några att få trädgårdarna i ordning, vilket blev mycket uppskattat. De började till och med tala om att den där pingstvännen var en snäll, hygglig och hjälpsam människa. Och framförallt var han en duktig trädgårdsmästare. Hans egen trädgårdstäppa tilldrog sig bygdens uppmärksamhet genom den skötsel som den fick. Efter någon tid ville många ha hjälp med sina trädgårdar och på hans initiativ ordnades en trädgårdsförening för vilken han blev ledare. Så småningom fick folket i trakten förtroende för de präktiga nykomlingarna. Den ena efter den andra blev fri från sin rädsla och de började komma på mötena och lyssna. Efter någon tid tog han initiativet till en samlingslokal för möten och man byggde ett trevligt kapell strax in till hans gård. Verksamheten blev allt mer stabil och innan han slutade sina dagar var en ganska talrik och kraftig församling på platsen och pingstväckelsen hade verksamhet på flera håll i bygden. Intressant, va? Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Lustigt att det handlar om trädgårdsmästare här. Tag er hustru, född söner och döttrar och sök den stads bästa dit jag har fört er och be för den till Herren. Mina vänner, jag lämnar er med den frågan. Var hör ni hemma någonstans? Jag kommer inte uppmana någon av er att flytta vare sig till eller ifrån Jönåker. Inte alls. Eller byta församling, eller byta arbete, eller göra någonting sånt. Men jag vill säga det här. Gud har en plats för dig och för mig. En ort han har tänkt för dig och mig. Och det är inte meningen att vi ska vara någonstans där vi inte aktivt kan tjäna honom. Han vill leda dig och mig så att vi hamnar just där han vill ha oss. Och när vi är där, då ska vi följa det här. Vi ska förankra oss i den bygden. För då är det stället som gäller. Inte längre drömma om någonting som ligger där borta eller se eller så. Vi ska ha blicken fäst på Jesus. Och så ska vi vara verksamma där vi är. Tills Gud säger något annat. Och när vi gör det, då ska vi söka bygdens bästa. Efter den förmåga vi har. Jag är inte trädgårdsmästare. Jag kan inte göra på det här sättet. Jag vet inte hur jag skulle göra om jag hamnade någon annanstans. Vad jag skulle göra för bygdens bästa. Men vi ska göra det. Och framför allt, be för den. En bedjande församling på en plats uträttar otroligt mycket. Framför allt genom att hålla mörkret borta. Jag kan lova dig. Jönåker vore en tusenfalligt värre plats att leva på om inte beteförsamlingen fanns här. Så med sina böner faktiskt håller en hel del borta. Inte allt, men mycket som är destruktivt och bryter ner människors liv. Må Gud välsigna oss alla att hitta vår plats i hans rike. Och sen söka den stads bästa dit han har fört oss. Tack för att ni lyssnade till detta. Amen. Jesus Kristus, Guds son. Herre, vi vill lyda dig och gå till den plats du har kallat oss. Och jag ber att vi ska få följa ditt ord när vi väl är där. Engagera oss i människor, i bygden som finns. Och be för den till dig. Tack att du har talat, Herre, till flera av oss här idag. Och Herre, vilka förändringar du än vill genomföra på grund av det som du har sagt till någon eller några här. Även om det på kort sikt ser ut som ett nederlag, så vill vi ta emot det och vi vill lyda dig. Om du sänder någon härifrån, ut på missionsfältet eller till en annan stad, Herre, då vill vi stå vid sidan av och sända ut de människorna. I ditt namn välsigna dem. Och sänder du människor hit, Jesus, för att tjäna dig i den här församlingen, här bygden, då vill vi ta emot dem med samma glädje som vi sänder ut dem som ska lämna oss. Jesus, jag vill prisa dig och lova dig. Låt oss förtjäna dig här i Jönåker, hela Kiladalen, från Stavsjö upp till Nyköping. Och välsigna varan som är här idag. I Jesu namn. Amen.